Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS EuroBonus Mastercard. Och SAS EuroBonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS EuroBonus Mastercard så får man EuroBonus-poäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 EuroBonus-poäng när man skaffar då SAS EuroBonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS EuroBonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Det är ju faktiskt en spännande och en ganska kittlande tanke att undvika de stora bolagen och faktiskt fokusera och ha en övervikt mot de små bolagen i sitt sparande och sin portfölj.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 209 och idag blir det en intervju med en forskare som har doktorerat, som jobbar på, som chef på Pensionsmyndigheten med analytiker. Han har jobbat som fondförvaltare själv. Och vi har ju precis spelat in det här avsnittet, så vi spelar alltid in introt efteråt. Om du ska säga så här, varför ska vi lyssna? Varför ska man lyssna på detta avsnittet, på denna intervjun med Christian?
Ja, men jag tycker att man ska lyssna på det. Om man då är en helt vanlig småsparare,
ja,
så kan man få liksom lite annat perspektiv än det som vi ger. Att man, ja, bara ska investera liksom i en fondrobot, i breda globala indexfonder.
Ja.
Men han har lite annat perspektiv på det, hur man kan komplettera åtminstone.
Ja. Ja, det var
som jag tyckte var jätteintressant. Och tänk så, ja, men man kanske vill vara lite mer aktiv, kanske. Om man har den önskan liksom.
Ja. Mm. Nej, men det jag tog med mig från intervjun som jag gillar är ju att man ska alltid akta sig för argument som är lite så här Yoda says.
Ja, vad menar du med det?
Ja, men såna här guru-argument.
Och, så man inte ska avvika från det minsta?
Ja, nej, men alltså så här, att det är så här, Jan säger att, Rika Tillsammans säger att, Yoda says. Mm. Alltså, och det är tack Jonathan. Ja, det är Jonathan, en läsare som gjort mig väldigt uppmärksam. Han där på, Jan, du använder ibland sådana Yoda-argument. Forskningen säger att. Mm. Och så blir det liksom som att man slår ihjäl folk med det där. Mm. Och därför tycker jag det är viktigt att man har människor som framförallt också kommer från forskningen. Men alltså att man kan ge ett lite annat perspektiv.
Mm.
Och jag upplever det som jag tyckte var kul i denna intervjun var att vi pratar ändå om den där liksom, den klassiska forskningen med KPM-modellen och liksom att ja, du ska äga allt. Men sen pratar vi tar ändå avstamp och återkommer till frågan så här, kan man slå index? Och om man nu ska slå index, hur gör man det? Kan man göra det via hävstång eller gör man det genom att man tar en riskfaktor som till exempel att man investerar i småbolag, att svenska småbolag tenderar att överprestera mot stora bolag. Och där vi pratar om att det finns ju liksom kanske, om man vill hårdra, det är inte ens någon resonemang kring att äga storbolag, utan att om man klarar den risken så att äga småbolag.
Ja. Yeah.
Men sen tycker jag det är roligt för ibland när du och jag brukar prata så brukar du ibland säga så här, nej men alltså att prata med forskare eller prata med liksom folk i finansbranschen som är väldigt väldigt duktiga, så sa du så här, att det är som att prata med ett vilddjur.
Jag har träffat vilddjur ute i skogen. Man bara, vänta här nu, lugna dig, vi ska, låt oss ta det lugnt och försiktigt. Ja. Jag hänger inte med annars.
Ja.
Jag är ju en helt vanlig småsparare. Ja. Du är ju lite med att du förstår terminologin.
Ja, men jag har ju läst så mycket avhandlingar och så mycket forskning så att jag fattar när någon säger så här, ja men då är de här riskfaktorerna eller så här, ja men då fattar jag liksom vad man menar. Men jag tycker ändå att vi gjorde det ganska bra i detta avsnittet. Om jag får säga så här, att vi pratar med att det är begripligt. Sen var det ju avsnitt som jag tänker att som vi egentligen inte ens har tagit upp i fristående avsnitt som vi måste komma tillbaka som Kelly-kriterier till exempel, eller optimala liksom satsningar när man investerar, men det berör vi ju bara lite i detta avsnitt.
Det känns som sådana nördgrejer. Men är det det? Eller det är inte det?
Nej, men nu ska vi inte kidnappa avsnittet.
Nej, vi ska inte kidnappa
här med Christian, men det finns någonting som jag har tänkt på. Jag gillar ju väldigt mycket Nassim Taleb efter förra sommaren då när vi gjorde hans avsnitt och där finns som han är inne på, Christian, i finans, så eftersom det är så mycket matte, så är det ibland uppstår så som man kallar olinjära situationer och vi människor är väldigt dåliga på att förutsäga olinjära händelser. Alltså vi är duktiga att säga så här, om jag säger Caroline 1, 3, 5, 7, 9, 11, då kommer du säga men nästa är 13, eller hur? Men om jag säger liksom 1, 2, 26,
856.
Ja, nej, men det är så, det
man
blir,
kan inte veta vad nästa tal ska bli.
Nej, det blir jättesvårt. Mm. Och då finns det exempel sån här effekt som att även om du har 70% sannolikhet för en vinst, så om du satsar för mycket pengar i ett sånt bett, så kommer du ju längre tiden går förlora alla dina pengar. Mm. Och det är inte helt intuitivt. Men jag tänker så att vi får återkomma till just detta med Krell-kriterium.
Ja, det var faktiskt jättespännande.
I ett annat avsnitt. Mm. Men jag tänker så här,
vi släpper på Christian
och sen så hade han ju också så här sämsta rådet i finansbranschen.
Men det behöver vi inte avslöja nu.
Okay, bra.
Det är någonting som vi brukar säga.
Ja, så var det alltid lite jobbigt att höra.
Ja, att det var det sämsta rådet.
Ja. Ja men bra, vi släpper på Christian här och sen så kommer diskussionen fortsätta i forumet precis som vanligt. Så titta gärna in på riketsammans.se/forum och i samband med artikeln så kan du även ladda ner Christians avhandling. Mm. Som den första, alltså hela avhandlingen är bra men den är nördig, men den första delen är faktiskt riktigt bra när han går igenom forskningsläget och liksom om man vill.
Hur saker blev som de blev.
Mm. Så att, varsågod! Varmt välkommen Christian Lundström Tjurhuvud. Du har ju en bakgrund som kapitalförvaltare, du arbetar på Pensionsmyndigheten, har jobbat som analytiker, doktorerat vid Umeå universitet och har 6 publicerade artiklar. Och du har även jobbat som så här senior rådgivare på Finansdepartementet, fondförvaltare på Carnegie och så här fondutvärderare. Så det ska bli jättekul att få prata om forskning och få prata om fonder och finans i allmänhet. Så varmt välkommen!
Tack så mycket, jättekul att vara här.
Ja, är det något du vill lägga till i presentationen?
Nej, den var nog ganska sammanfattande, tror jag.
Ja, ja, jag tänker så här, när vi mejlas, vi blev ju sammankopplade via gemensam kontakt, Jonas Brodd som också jobbat som kapitalförvaltare. Och då var det roligt, för då skrev du i en av de här mejlen, så skrev du så här, ja, ska vi inte börja med den här frågan så här, kan man slå index? Och då tänker jag så här, ja men det är väl en fantastisk utgångspunkt. Så
vi kan först fråga om ditt namn, Tjurhuvud, är det ett gammalt... Vad ska man säga? Ett gammalt släktnamn som liksom har hängt med länge, eller hur?
Nej, hur är det? Ja, alltså det är ett släktnamn nu, höll jag på att säga. Men det är ett namn som är inspirerat av namn som vi har haft i släkten tidigare. När vi gifte oss, jag och min fru, så funderade vi på liksom nya namn. Så att vi tog en variant av gamla namn och satte ihop det. Så Tjurhuvud där är vårt nya namn då, och framförallt är det ett egenskapsnamn som beskriver vår inställning till livet, och i mitt fall kanske även till börsen och investeringar då, där envishet är någonting bra.
Ja, kul. Och sen så kör vi nu din fråga då.
Caroline har en tendens att kidnappa konversationer i sidleda. Det är ju jättekul. Men jag tror vi skulle kunna prata om heraldik också, vilket jag tycker är kul. Men jag tänker så här, om vi tar den frågan, Christian, vad tänker du?
Kan du säga om frågan?
Kan man slå index?
Kan man slå index, ja.
Ja,
ja, det där är en jättespännande fråga som jag tycker det kan finnas en del missförstånd. Det beror så där, vad menar man med index?
Ja, jättebra.
Och jag tror att svaret ligger någonstans där. Och jag tror om man menar vad konventionella meningen vad index är, så är det nog ganska lätt att slå index. Och det är nog ganska vedertaget också i akademin att det är lätt att slå index. Och vad menar jag med det då? Jo, jag menar att oftast har ju fonder mer än bara liksom marknaden. De kan så att säga riskpremier också. Och då tänker jag liksom den här vanliga modellen som exempelvis Fama French 3-faktor eller 5-faktor eller Carhartt och så här. Att oftast ett vanligt index för en fond är ju typ en marknadsviktad genomsnittlig sammansättning av aktier som anses vara i närheten av vad den gör. Men det kan ju finnas faktorer där som inte kommer med. Till exempel om du har en small cap bias, det vill säga du köper småbolag i en storbolagsfond, en all cap Sverigefond, så kommer den över tid att slå index om man nu litar på Fama French 3-faktor, där du har liksom en riskfaktor, en riskpremie av att hålla den här småbolagspremien som över tid ska överträffa large cap då.
Mm. Det är lite mycket termer här nu.
Ja, men ingen fara.
Bara liksom omformulerar det.
Nej, men jag tänker så här. Alltså det vi pratar om är ju så här att alla fonder jämför sig med ett index.
Mm. Och sen, som är alla...
som är liknande. Som man säger så här, ja men techindex, så är det alla techaktier. Mm. Eller alla storbolag på svenska börsen. Mm. Och då är det ju det som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Att Pharma French sa ju till exempel, ja men småbolag tenderar att överprestera. Lönsamma bolag tenderar att överprestera eller med hög lönsamhet.
Över tid.
Ja, och sen är det ju då storlek också, små bolag den där går bättre än stora. Ja. Men jag tänker där, för vi har ju haft till exempel den här value-faktorn, att värdebolag ska ju liksom enligt Pharma French ska gå bättre än tillväxtbolag. Det är också en sån här faktor. Men de senaste 10 åren har vi ju inte sett någon tendens för det där.
Vilka, som ett exempel på värdebolag, har jag hört det i Spotify till exempel, eller?
Nej, Spotify skulle jag nu säga tillväxtbolag.
Ja, okej, det är tillväxtbolag. Ja. Okej, värdebolag är...
Hur skulle jag säga det där också? Exempel är klurigt. På... Hur definierar man värde versus tillväxtbolag? Hur tänker du?
Nej, men det finns ju många olika faktorer. Och de mest vedertagna är ju de du har nämnt nu. Och sen finns det väl några till. Men en del av dem där är ju svagare än andra. Och det kan ju finnas fler faktorer. Det finns ju... ungefär lika många faktorer som det finns forskare som tittar på det här. Så att en del är ju kanske inte helt signifikant och en del är kanske felaktiga på många sätt. Men just small cap-faktorn tycker jag har liksom visat sig över tid, och även momentum-faktorn är väldigt stark över tid. Value growth, ja, det går i cykler det där. Och det är alltid frågan liksom hur lång tid behövs för att det här ska synas. Så det är väl Mm. Tänker man 100 år eller tänker man 10 år? Och det är väl någonstans där som är svaret. Jag tror att det här är ju liksom empirisk forskning, så att det finns ju inga givna svar här, utan det är vad man tittar på.
Men kan det inte också vara för att min upplevelse när jag pratar också med andra forskare, så är de också så här att konsensus verkar väl vara lite så här, the jury is still out there. Alltså att
svaret finns där ute, men vi har inte hittat det. Eller
nej, men att det är svårt att säga så här, beror detta på att man har hittat den här faktorn i forskningen och sen har massa pengar sökt sig dit och så har det överpresterat för att det har varit stora inflöden. Alltså att det är inte som att det har varit som forskare säger att vi ska inte påverka systemet, utan man påverkar ju systemet genom sin forskning.
Ja.
Vad tänker du, Christian?
Ja, absolut. Det är ju såna delar att när en faktor blir känd så kommer ju pengar att attraheras dit och om man då tror på finansteorin så kommer det att avkastningen för en sån strategi att falla eftersom det pressas in mer pengar och premien minskar. Så den faktorn kan absolut finnas.
Mm. Men jag tänker om vi hoppar tillbaka till då frågan, kan man slå index? Så du säger egentligen så här, jo, men om jag gör en avvikelse från index, då kan jag liksom slå. Och till exempel tar jag småbolag, då har jag ändå oddsen. Givet att den här faktorn fungerar. Men sen också exempel, du har i början av din doktorsavhandling så tycker jag att du har en så här fantastisk fin sammanfattning av så här forskningen KPM och liksom de olika studierna. Och då tänker jag liksom exempel KPM som är en av de här mest kända modellerna som säger liksom, så som jag tolkar den är att ja, men varje avvikelse från att äga alla aktier i hela världen ger dig liksom en risk som du egentligen inte får betalt för. Och därför är det smartaste man kan göra är att äga hela marknaden. Och då kommer vissa aktier gå bra, andra dåligt. Om en i genomsnitt så kommer du fånga hela marknadens utveckling.
Mm.
Vad är din syn på det där? Mm.
Ja, alltså KPM är ju en teoretisk modell ska man säga också. Riskfaktorerna ser jag som en utveckling av KPM, den vanliga liksom prissättningsmodellen där du har liksom andra riskfaktorer beroende på vilka bolag du håller. Det man ska komma ihåg är ju att KPM säger ju att du får liksom betalt för den risken du tar, och tar du en ökad riskfaktor så får du en högre risk. Men du kan ju samtidigt slå ett index om det indexet inte motsvarar den risken. Så om ditt index är svenska large cap och du tar liksom småbolagspositioner i det, så tar du en högre risk. Och därför då får du då en högre avkastning över tid om det är riskpremien du får betalt för. Ungefär så skulle jag säga. Så kappar man liksom grunden, och sen har du liksom påbyggnad med så här arbitragepristeori och så vidare där du lägger till olika faktorer och liksom får betalt för att hålla dem. Då. Men det måste ju passa investeraren också.
Ja, men jag tänker som småsparare, alltså till exempel jag brukar ju, när folk kommer till mig och säger exempel, ja men det finns ju denna jättebra fonden, den är gratis, den är hela svenska Stockholmsbörsen, och då brukar jag säga så här, ja det är absolut en indexfond, den är jättebra om man då vill ha Sverige, men den innehåller 30 bolag och världen består av kanske 50 000 noterade bolag. Så att det där, och sen brukar jag säga, ja men Sverige är typ 0,8% av världsbörsen. Då har du liksom 30 bolag av 0,8%. Alltså du vet, så här, det är en försvinnande liten del, vilket gör att det är väldigt koncentrerat bett. Och så jag är ju liksom så här varm förespråkare av liksom så här breda, globala, billiga indexfonder. Så skulle du säga så här, hiss eller diss?
Nej, men då får jag väl sticka ut hakan lite grann och dissa den idén lite så. Det känns som att man sätter risken före möjligheten att få avkastning i ett sånt resonemang. Till exempel om du är en svensk småsparare som många är, så tror jag man ska fundera, vad ska du göra med pengarna i förlängningen? Om du sparar för pensionen och blir oberoende och så där och ska leva i Sverige, så tycker jag att det motiverar ju en större liksom, en större allokering mot Sverige än 3% till och med 100% i Sverige. Svenska bolag är ju ganska internationaliserade och det är liksom inte bara svenska BNP som kommer in, utan du får ju liksom, det är en liten öppen ekonomi, så du får ju in ganska mycket från svenska bolag från andra delar av världen.
Ja, förlåt, det var inte meningen att avbryta.
Nej, men jag kan tänka mig att en större del av intäkterna i svenska bolag kommer från affärer utomlands, spontant.
Ja.
Ett eller annat i förlängningen.
Men där hade vi, liksom, har vi haft en ganska stor diskussion på vårt forum med både forskare och framförallt fondrobotarna, både Lysa och Opti, där så här, om home bias. Så här, vad är rätt exponering mot Sverige? Och där är ju diskussionerna har ju gått från då 0,8% som är marknadsviktat till ungefär, jag tror Lysa ligger på 20% och Opti tror jag ligger på 10%. Men så att du, för jag skulle tycka så här spontant att det är jag tycker 20% mot Sverige är jättejobbigt. Att det är liksom en avvikelse från forskningen. Eller, men du skulle säga så att nej, det är inte en avvikelse från forskningen. Att, hur tänker du?
Ja, alltså, men man ska ju tänka på att forskningen är, det är liksom bara en teori och sen ska du applicera det där. Och Kaplan säger att du ska hålla allt, men att bygga sin liksom investeringsuppfattning utifrån den bara för att liksom hålla alla tillgångar för att någonstans vara en global invånare i en global värld. Det tror jag inte riktigt på. Jag tror man ska, dels har ju svenska börsen gått bland de bästa börserna väldigt många år. Men sen så tror jag att ska du pensionera i Sverige så kanske du ska hålla en större del i svenska bolag. Det tycker jag låter rimligt.
Men jag förstår inte kopplingen mellan de två sakerna. Jag ska bo i Sverige resten av mitt liv. Mm. Men att hålla fonder som är i svenska bolag. Mm. Förlåt mig att jag uttrycker mig fel. Men jag förstår inte kopplingen mellan. För vi är ju en globaliserad värld.
Mm. Ja, Sverige är ju en liten värld också. Ett litet land i en stor värld. Och jag tänker att saker och ting kan ju hända. I omvärlden till exempel. Det kan ju hända saker i USA, det kan hända saker i andra delar. Och det är klart, håller du allting så får du ju en liten del av kakan oavsett. Men det kan ju ändå vara så att om vi leker med tanken att svenska bolag går väldigt bra och går som de har gjort hittills, som de har gått närmaste 30 åren och de gör det framåt, så kommer du att halka efter om du bara har marknadsvikt i Sverige. Om du sen liksom pensionerar i Sverige och Sverige har gått bättre än omvärlden, då har du ju halkat efter i din relativa förmögenhet.
Men är det ändå inte så? Alltså, den vanliga invändningen mot det argumentet, alltså att du bor i Sverige, du lever i Sverige, du ska ha en exponering mot Sverige, är ju att vi har ju ändå så pass stor exponering mot Sverige via lön och via vår pension och via framförallt vårt boende. Att det är liksom smarta då att diversifiera i den lilla delen som jag kan diversifiera. Svårt att diversifiera bort sitt hus. Liksom. Jag flyttar vardagsrummet till Belgien. Liksom.
Mm. Mm. Men jag tror det landar i någonstans vilken preferens till risk och diversifiering du har. Så.
Ja.
Och är du sån som gillar säkra bett och du tycker börsen är lite jobbig, Då tror jag du gör rätt i att sprida dina risker och så. Men jag tror att ska du liksom någonstans få en väldigt god avkastning, så tror jag man mycket väl kan titta på Sverige som home bias. För du har ju liksom valutor också som påverkar en del.
Mm.
Det är inte bara liksom köper du utländska aktier, så får du valutaeffekten också som en del av det. Liksom, det får du ju inte om du köper Sverige. Så du får liksom, på ett sätt kan du lägga på riskfaktorer med valutor som en svensk investerare. Om du tänker en amerikansk investerare, han har ju 50% home bias ren i marknadsvikt. Mm. Så han har ju liksom en valutaskydd på, eftersom han tjänar amerikanska dollar, så har han ju liksom valutarisken blir mycket mindre för han eftersom han sitter på en home bias.
Mm.
Jag tror liksom att CAPM och den delen är gjord för mer en amerikansk småsparare som ska försöka hålla någonting annat än USA.
Mm.
Ja, men det låter ju rimligt på sätt och vis.
Ja, precis. För följer man amerikanska bloggar och sånt, så är det de alltid tjatar så här, go international. Liksom så här, du kan ha med, för att de har ju, ungefär som vi svenskar, vi tror alltid att Sverige ska vinna EM eller att Sverige...
Vi tror inte det längre.
Ja,
men i vilket fall, jag tänkte fråga en sak. Du sa att CAPM var liksom grunden som man bygger på, och sen kommer det olika teorier in då. Men hur ska man som småsparare förhålla sig till det? Om man är, som jag, kanske inte superduper intresserad av ekonomi. Jag vill bara liksom få så mycket avkastning som möjligt, fast inte till ett för högt pris i risk. Mm.
Alltså det finns ju, jag brukar säga, den enda fria lunchen är diversifiering i finans. Så det är väl lite grann det. Om man tänker Markowitz portföljvalsteori, så handlar det mycket om att du ska blanda olika tillgångar med olika rörelser för att liksom få en portfölj. Och det kappen säger att du får betalt för att hålla vissa risker, men du får inte betalt för att hålla alla risker. Och då pratar man om idiosynkratiska risker som finns i en del bolag som du kan liksom få bort genom att konstruera en portfölj av okorrelerade tillgångar. Så det är grunden. Och sen kan du lägga på olika riskfaktorer då på det för att bygga upp den. Men det kappen säger att du får liksom bara den avkastningen vars risk du tar. Du får ingen avkastning om du inte tar risk. Så jag tror som sparare ska man fundera, vilken riskaptit har jag? Och börja liksom med nästan tillgångsslag. Ska allting vara i aktier, eller ska det vara räntor eller råvaror eller bitcoin? Liksom, börja där. Och sen får man liksom drilla sig ner. Givet att jag ska ha en stor del i aktier, vilket känns rimligt i dagens makroläge, då, så får man fundera vilken geografi man ska ha. Och kanske lite grann också våga komma in på faktorer. Jag menar, är man nybörjare så tycker jag man ska köra indexfonder, och gärna billiga indexfonder i brist på annat. Gärna globala fonder, jag kan hålla med där. Men om du är mer intresserad och du vill göra mer avkastning i globala börsen, tycker jag man ska titta på exempelvis Sverige. Och tror man nu att Sverige går bra, vilket jag gör, då finns det ingen anledning att hålla large cap alls. Då kan du lika gärna hålla small cap. Om liksom Sverige går omkull, så kommer ändå liksom large cap och small cap gå dåligt. Men går Sverige bra, vilket man kanske kan anta liksom på över lång sikt, då kommer small cap att gå bättre. Så jag har exempelvis ingenting i large cap, utan allting i small cap. Mm. Men det är också för att jag har jag trivs med den risken. Det är inte alla som gör det, även om man delar den synen. Så jag tror man måste gå till sig själv, för tar du fel placeringar så kommer du att sälja precis i fel tid när börsen har fallit, och du får liksom ett coronaställ förra året, och du säljer precis på botten och börsen rusar uppåt och du är inte med.
Då har man losat två gånger.
Ja,
liksom.
Men jag tänkte på det du sa med att man måste gå till sig själv. Hur blev du medveten om din riskaptit? Hur stor eller liten den är?
Precis, för den är 4,2.
Nej, men det är ju svårt att veta. Vi har pratat tidigare i vår podd här om att det är svårt att veta vilken riskaptit man har innan man har varit med om att det har smält. Mm. Och då märker man när man vill dra sig ur, eller är med? När man inte vill vara med längre, för nu blev det för jobbigt att det gick ner eller så.
Och det är insikter man får först när man har testat. Så det är väldigt svårt att ha en förkunskap om det. Utan mitt råd är väl att börja väldigt försiktigt och inte ta några stora bett. Utan vara lite försiktig och sen genomleva några år och sen bygga på eller ta bort risk utifrån det man upplever. I mitt fall så tog jag examen. Första examen var väl, eller första tre examen tog jag väl när jag var 26. Så sen började jag jobba som fondanalytiker, och sen när jag var 27 då blev jag ju fondförvaltare, och då blev det ju liksom ganska påtagligt med risker, för när jag var 28 då kom ju egentligen subprime-kraschen och allting föll och sånt. Så det vart ju ett bra eldbad av vilka risker man tar även som professionell förvaltare, och vad man tar själv också då. Så det var väl en bra test över ens riskaptit, kan man säga.
Men jag tycker ju det där är ju så svårt, alltså även om man pratar risk, för man kan ju prata, alltså att det blir risk är klurigt, för att man kan prata om det som risk som volatilitetsrisk, alltså den här skalan på 1-7 som man har på fonder, man kan
hur mycket de rör sig upp och ner, och
ja precis, hur mycket de svänger. Man kan prata om risk utifrån risken att förlora allt, eller risken, du brukar ju prata om så här, kostar det ens en nattsömn så är det för dyrt. Alltså så här, som småsparare, om vi tar liksom, vi ska dyka ner lite i din forskning sen, för jag är så här supernyfiken. Men som en vanlig småsparare, hur ska man resonera kring risk? För att ibland när man får sådana här frågor från finansbranschen är så här, ja, marknaden går ner med 10%, du har satsat så här många kronor, hur mycket förväntar du dig tillbaka? Och jag är till och med så här, fan, jag har läst 120 poäng matte, och jag tycker den frågan är svår. Hur tycker du man ska förhålla sig till risk eller tänka?
Jag kan tycka att liksom, akademin är ju ofta uppbyggd kring volatilitet enbart som risk, och det finns ju många andra risker. Det finns ju även emittentrisker och kreditrisker. Det är inte säkert att du kan sälja dina innehav alls för att liksom, emittenten inte ställer likviden. Så det finns ju mycket andra risker än bara volatilitet. Men om man antar att volatilitet är huvudrisken, då tycker jag nog mer man ska fokusera på nedsidevolatiliteten än uppsidan. För jag har aldrig hört någon som klagar när det går uppåt väldigt snabbt.
Nej. Nej.
Så det är väl en sån del. Men jag tycker drawdown-risk är väl någonting man ska ändå försöka känna efter. Jag menar, hur skulle det kännas om jag satsar x kronor och du tappar hälften av det? För sådana scenarier kommer ju att hända med liksom nästan 100% sannolikhet om du är en småsparare och sparar över lång tid. Då måste du liksom vara beredd att sitta igenom den, tror jag.
Mm.
Så jag tror man ska fundera i termer av vad man är beredd att förlora, vad man är bekväm med. Och det är lite så här, jag har sagt någon gång att jag menar, om du slänger ut 5 kronor på gräsmattan så kommer du inte att ligga sömnlös, för den ligger där för du är beredd att förlora den. Men det är klart, slänger du ut väldigt mycket pengar på gräsmattan kommer du att sova dåligt. Och det är lite så jag tror man ska tänka. Du kan bara satsa det du är beredd att förlora. Och är det liksom alla dina tillgångar, så tror jag inte man kanske ska ha det i riskfyllda papper till exempel.
Precis. Men jag tänker om vi hoppar lite tillbaka till den här kan man slå index. Där jag brukar ju egentligen tänka, jag läste någon sån här professor som skrev att man kan egentligen bryta ner alla strategier i grunden i 2 frågor. Mm. Där den ena frågan är så här, kan jag förutse marknadens rörelser bättre än andra? Och den andra frågan är så här, kan jag göra bättre analyser än andra? Och sen tänker
jag, hur skiljer de sig? De frågorna egentligen.
Nej, för det ena handlar om så här, kan jag förutsäga marknadens rörelse? Alltså egentligen det man pratar om, marknadstajming. Kan man tajma marknaden? Och den andra frågan är så här, kan jag hitta de där undervärderade bolagen? Kan jag göra en bättre analys än andra? Och sen beroende på vad man svarar, så till exempel hedgefonder kommer säga ja. Och en sån som jag kommer säga nej. Och säger jag nej, så blir den passiv indexfond ett ganska naturligt val. Säger man så att jag kan identifiera analysera bättre än andra, så startar man en fond som håller på med fundamental analys. Hur tänker du privat och personligen, och hur tänker du liksom i stora drag som finansbransch?
Ja, men det är en jättebra fråga, men om man bollar tillbaka till om man säger nej, som du gör, liksom man tror inte att man själv kan hitta undervärderade bolag bättre än de som jobbar med det, eller jag tror inte jag kan tajma marknaden. Om man nu har de åsikterna, så är det inte rätt slutsats att du ska välja passiva indexfonder.
Vad spännande, gud!
Ja. Så det är kanske den viktigaste tillägget jag vill göra här då för småsparare, liksom att, för som jag är inne på tidigare, så det finns inte alltid passiva alternativ att välja. Till exempel om du är beredd att gå förbi globala investeringar och ta till exempel någonting som där du får bättre avkastning på, till exempel småbolag, eller det kanske finns andra faktorer. Liksom. Nu får man tänka generellt här, men jag kan tänka mig att ny teknik kanske är en sån riskfaktor som håller bra över tid och sådär. Och du känner att du liksom kan tänka dig att gå in i en sån. Ja, då kanske inte finns någon passiv fond, utan då tror jag man får välja en aktiv fond och då kostar det kanske lite mer, men samtidigt så om riskfaktorn får genomslag då tjänar du på det. Och tittar man på svenska large cap, tror jag levererar ungefär 7% per år, svenska small cap 15% per år. Det liksom betalar du, ta en fond som, jag ska inte hänga ut några fonder, men ta Odin Sverige exempelvis, som är en fond som alltid har haft, eller under väldigt lång tid har haft, en viss del småbolag, en ganska stor del småbolag, så outperformar ju den svenska börsen väldigt, väldigt mycket. Och kostar det rimligt pris, så att säga. Sen har ju den omkategoriserats, tror jag. Så att nu Morningstar kategoriserar den som en småbolagsfond, även om den heter Odin Sverige. Och det är kanske mer rimligt att göra det, för den är väl väldigt stor del småbolag, eller midcap också. Jag tänkte bara så poängen går hem här, att det liksom passiva strategier mot just market cap finns inte alltid. Och varför, och jag säger inte nej till passiva, du kan ha passiva strategier i exempelvis likaviktade strategier, du kan ha liksom smart beta strategier där du där du liksom väljer ett speciellt index mot value eller vad du vill, och så följer du det och betalar en summa för det. Men det är också så att du får det du betalar för. Jag tror liksom att du ska, man har nog inte lyxen att välja bort alla aktiva fonder, utan jag tror att om den aktiva fonden bär på en sån här riskfaktor som du vill åt, så tror jag man ska överväga att köpa den.
Fast om jag får argumentera mot där lite, bara liksom som för spännande, så tänker jag så här att de flesta faktorer kan jag idag komma åt via en pass. Alltså vill jag ha en exponering mot svenska småbolag, så finns det ju indexfonder som är passiva, som bara säger okej, så här, vi köper alla svenska småbolag och så har jag 273 bolag i en fond. Eller vill jag ha ny teknik, ja då finns det en indexfond. Ja, personen lutar ju alltid åt att jag väljer hellre en indexfond som mot den riskfaktorn att jag väljer en aktivt förvaltad fond. För jag upplever så här väldigt lite stöd i forskningen att jag kan ha någon som gör detta bättre än en indexfond över tid. Mm. Vad tänker du?
Mm, så det du säger egentligen att om du har ett rätt index på en indexfond, det vill säga att indexfonden tar in alla riskfaktorer och följer den precis som den ska göra, finns det då ett alfa, det vill säga en riskfri vinst som förvaltaren lägger till i sin förvaltning. Och det är inte riktigt samma sak som att slå index, nödvändigtvis. Men på frågan om det finns ett alfa, så är jag mycket mer skeptisk. Och där tror jag du liksom har en ganska sund inställning, att om du korrigerar för alla riskfaktorer som kan finnas i aktivt förvaltade fonder eller passiva, så tror jag att det är väldigt få som slår sitt index. Och jag skulle misstänka att merparten inte gör det. Mm. Men det är lite grann som den här Karl Popper och svanarna. Även om vi går ut och tittar på svanar, så de flesta är vita, men det är klart, kommer en svart svan så finns det ju en svart svan. Och med det så tror jag liksom att man kan inte säga att det aldrig kommer att gå att slå index och ha ett alfa, utan det kan nog inträffa. Men jag tror att det är väldigt få som slår sitt index konsekvent med ett alfa. Sen tror jag att det finns många aktiva fonder som så att säga går bättre än sitt index. Men då är det indexet inte helt relevant å andra sidan.
Ja. Alltså en stor sån ögonöppnare, du får hoppa in Caroline om det är så,
ja,
men en stor, ja, nej, men en stor ögonöppnare för mig var så här, vi gjorde en intervju med professor Laurent Barras, och han gjorde ju så här för 10 år sedan den här studien där han visade att det är bara 0,6% av alla fondförvaltare som över en 30-årsperiod konsekvent genererar alfa. Men så skrev han liksom i en uppföljningsstudie så att 10 år senare så konstaterar han att man måste skilja på om det är förvaltarens skicklighet att generera alfa versus om jag får ta del av det alfat som sparare. Och då sa han liksom så här att majoriteten av aktiva fondförvaltare är skickliga, alltså de har skill på den första dollarn som är investerad. Men sen blir det liksom att de blir för stora och då försvinner effekterna, eller att avgifterna är för höga. Så att liksom värdet som den aktiva förvaltaren skapar hamnar inte i småspararens ficka. Men där är ett värde. Och för mig var det ett helt nytt sätt att se på världen. Och det går väl lite i linje med det som du säger också, upplever jag.
Mm. Ja, både och. Alltså det finns absolut sådana faktorer i aktiv förvaltning att vissa strategier kan bli för stora och vissa fonder kan bli för stora, så att inte förvaltaren kan manövrera eller fortsätta leverera sin överavkastning som den har gjort. Och det är olika känsligt för olika tillgångsslag. Det kan ju vara en annan typ av hedgefonder än vad det är i aktiefonder. Är relativt stabila mot den typen, men absolut, den problematiken kan finnas. Förvaltare som skapar väldigt bra avkastning första 10 åren och sen lite sämre sen, det är absolut. Men man ska ju också problematisera kring passiva fonder. Ett index är ju bara en teoretisk konstruktion, och att ha en passiv fond innebär ju ändå att du måste jobba aktivt för att försöka följa det indexet du ska göra. Och sen har du också en avgift även på passiva, så det enda du vet med en passiv fond är att du får alltid mindre än vad indexet är. Det tänker jag. Så det är liksom, och jag tänker också liksom att, ja, du nämnde att det finns många, många passiva delar. Jo, på det vi nämner nu som småbolag och ny teknik, det absolut, det kan finnas, men det finns många andra faktorer, momentumfaktorer och sånt som upplevs väldigt stabila, som har ett erkänt liksom, vetenskapligt belägg också. Och de är kanske svårare att få in som passiva strategier. Och sen småbolags... Ja, passiva fonder på småbolag är väldigt svårt. Det är liksom en... Speciellt i ett litet land som Sverige. Det är ganska svårt att få en bred exponering med ganska illikvida innehav i regel. Mm. Mm. Så det är inte helt lätt att göra en passiv fond.
Ja, jag tycker ju att den övergripande känslan som jag får i diskussionen är fear of missing out på avkastning. Och om jag som småsparare lyssnar på dig och hör att ja, men det är svårt med det och det är svårt med det, men man ska ändå ha och sånt, så kan jag känna att jag orkar liksom inte riktigt sätta mig in i alla de här andra faktorerna som jag ska ha för att jag inte ska missa avkastning. Så då kan jag känna mig väldigt bekväm ändå med mina indexfonder och tänka att de kommer ändå att ge en viss avkastning över tid, 15-20 år. Och jag är okej med det. Alltså jag är väldigt allergisk mot den här känslan, fear of missing out, att jag kommer missa någonting om inte jag sätter mig in i vilka extra komponenter jag ska ha i min portfölj för att få 2% till. Liksom. Ja. Så att det känns som det kostar mig så mycket energi.
Så vad är det så här?
För att jag måste liksom helt plötsligt sätta mig in i andra grejer än vad jag hade tänkt. Så hur gör man detta enkelt då?
Om vi skulle omformulera din fråga. Så här, ofta är det så här, den här klassiska Pareto-regeln, 80-20. Så vilka är de där 20% som ger 80% av effekten? Som är så här, får man bara de här rätt, då kan vi sen skippa så kan nördarna leka med de sista 80% av tiden som ger 20% av resultatet.
Ja, men jag menar, farhågan är ju sann. Jag menar, det här fear of missing out, jag kan köpa det. Jag tror att man blir lite, när man jobbar med placeringar och man forskar i det och så här, så det är klart att då vill man ju gärna få in lite faktorer där. Jag kan köpa att är man liksom inte så intresserad, så är man kanske liksom, då orkar man inte göra det. Så det förstår jag absolut. Och jag tror att det bästa man kan göra då, det är ju att gå passivt och gå brett. För då täcker du in ganska mycket och det är liksom svårt att gå fel. Men jag tror, du ska inte lägga alla dina pengar hos en förvaltare, för det kan finnas problem med en passiv förvaltare som kör omkull också teoretiskt. Så jag tror man ska ha ett antal, om man exempelvis vill ha en global exponering, för man har ingen åsikt om vilka världsdelar som går bra, men man vill ha aktier. Jag tycker man ska köpa globala passiva indexfonder, men kanske sprida sina risker på ett antal förvaltare, minst 5 i alla fall, så att man får lite riskspridning i produkten, i den här wrappen som finns.
Mm. Och sen skulle du säga då, om jag fortsätter då, sen skulle jag tror att du och jag är överens om en tilt mot småbolag. Skulle du hålla med om det?
Alltså ja, absolut. Jag tror large cap är ganska onödigt. Jag tror man ska bara ha small cap. Givet att man gillar en region, så ser jag ingen anledning att ha large cap alls. Så, ja. Men det är liksom det är bara min tanke.
Ja, bra. Och sen skulle du lägga till någonting mer? Alltså så här, vad är mer än en tilt?
Liksom? Jag tror personligen, och vad jag själv liksom hittar i min egen forskning, är väl, det är framförallt småbolag och sen är det momentum.
Ja.
Momentum, vad är nu momentum?
Jag tänker att vi ska prata om momentum. Jag vill skjuta in en grej till.
Ja.
Väldigt populärt i väldigt mycket diskussioner som jag tycker är jätteklurigt är investmentbolag. För att det är liksom så här, i Sverige har ju investmentbolag uppenbarligen överpresterat, alltså de senaste 30 åren, alltså mycket. Mm. Men tittar man på investmentbolag eller konglomerat i Tyskland eller i USA, så har man inte alls samma överprestation.
Är det en gåta för dig?
Ja, det är en gåta. Jag har inte sett någon forskning som pratar om att liksom det skulle vara en faktor att just investmentbolag skulle gå bättre än andra. Så att jag själv, apropå fear of missing out, jag är så här, jag måste ha en liten del i min portfölj, åtminstone. Men hur har du någon bra test till varför just investmentbolag har varit liksom en sån där uppenbar faktor i svensk börshistoria?
Så jag ser ju investmentbolag som fonder, mer eller mindre. Det är liksom en wrapper. Sen kan du ha fonder eller du kan ha investmentbolag. Investmentbolag är ju fonder utomlands, alltså AIF-fonder och så vidare. I Sverige har man inte det så, olika lagstiftningsregler. Jag tycker man ska ha, inte bara ha liksom fonder, utan har du en bra, ser du ett bra investmentbolag, ska du ha det. Exempelvis, jag menar, Investor har ju gått betydligt bättre än svenska börsen har gjort över tid, och många andra också. Jag tror att anledningen för att de har gått väldigt bra är för att de har en viss del riskpremier som inte uppenbart kommer fram. Exempelvis finns ju småbolagsfaktorn delvis i Investor, men även i bolag som Latour och sånt där och den typen. Jag menar, de har ju, deras riskfaktorer är inte liksom breda börsen i Sverige. De har ju tagit andra bets som förklarar den typen av avkastning. Mm. Och det är det jag menar med liksom att jag betalar gärna för en bra fond eller ett bra investmentbolag än en passiv variant. Liksom.
Mm. Toppen. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite om momentum, för att mycket av din doktorand, vad heter det, doktoranduppsats eller doktorand
avhandling.
Oh, förlåt, avhandling.
For God's sake.
Ja, förlåt. din avhandling handlar ju mycket om momentum, och du har undersökt så här också olika strategier och till och med i samband med daytrading och dessutom hävstång, och jag tycker detta är så här superspännande. Kan du inte ge en introduktion egentligen då till momentum, hur liksom momentumfaktorn, och sen så pratar vi vidare om det.
Ja, absolut. Avhandlingen är egentligen två delar i huvudsak. Så den ena är ju momentum som du nämner, den andra hävstänger. Man kan hålla isär dem lite grann. Men momentum, ja då, det är ju, dels har du en väldigt accepterad momentumfaktor i kappenvärlden, där du har liksom att en riskfaktor som är momentum, det är liksom en som är marknadsneutral. Det vill säga att du köper bolag som har gått väldigt bra, och du kanske korta bolag som har gått väldigt dåligt. Och då är tanken att de som har gått väldigt bra över tid fortsätter att gå bra, och de som har gått dåligt fortsätter att gå dåligt på liksom aktienivå eller instrumentnivå. Och då är faktorn, det man lyfter in, det är momentumfonder, då är det liksom att då måste du gå lång i en och kort i den andra. Sen utvecklas det ur det där något som kallas för tidseriemomentum, som kom lite senare, och som egentligen handlar om att du går egentligen lång i olika delar och kort i andra delar eventuellt, men att det är inte en liksom marknadsneutral strategi, utan tidseriemomentum är mer någonting som du kan få i de här en viss typ av hedgefonder som Managed Futures eller CTAs. Den typen. Och den typen av momentum kan du också eventuellt tjäna pengar på som investerare själv eller som daytrader.
Kan vi bara förenkla detta här nu som sades?
Okej, men så här, du får rätta mig här, Christian, om jag har fel. Men jag säger att så här, vinnare fortsätter vinna och förlorare fortsätter förlora. Och lite det här med så här på börsen brukar man väl säga att ett nytt rekord, detta tyckte jag var väldigt ointuitivt när jag började investera, för det var så här, ja men nu har denna gått upp, och då tänker man, ja men då har det loppet kört, det tåget är kört, jag skulle ju köpa det innan det går upp. Men då tenderar ett rekord följs av 42 nya rekord. Eller liksom om du har en häst i en hästkapplöp som har förlorat de senaste 30 loppen, då lär den ju förlora det 31 loppet också. Så det är väl liksom, skulle jag säga, momentum. Men om jag tar en reflektion, jag har ju jättesvårt för det där, Christian, för att man pratar alltid så här, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och sen så har jag alltid människor som kommer till mig och säger så här, Jan, du vet din strategi här med indexfonder, det är skitdåligt, alltså jag går in på Morningstar, sen köper jag de fonderna som har gått bäst de senaste 3 månaderna och så säljer jag de som har gått sämst, och jag är så här, alltså det där är
hur
inte...
länge håller de dem då?
Det är lite olika beroende på vem det är som skriver, men jag har ju jättesvårt för att se det liksom som en sund strategi, men det kanske det är, och det är jag som är fel ute.
Ja, det är en sund strategi, om man får tro på forskningen i alla fall. Du kan tjäna pengar på det, den typen, men man ska komma ihåg att momentum är framförallt på aktier eller liksom på instrumentnivå, inte alltid på fonder.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Okay.
Du kan ha mean reversion i fondalfa till exempel, medan du kan liksom i aktier ha. Så det är inte säkert att det gäller på fonder, men jag har hört liknande att man ser strategier att man köper dem på exempelvis Premium Pensionstorget, man köper dem som har gått bäst senaste 3 månaderna och sådär, och konsekvent gör det. Det finns nog, jag tittar på det lite grann och det tycks finnas någonting där också, i alla fall i aktiefonder.
Ja, för att jag har faktiskt sett både rapporter från forskare och från Pensionsmyndigheten som är så här, nej alltså, där liksom slutsatsen är så här, ja i vissa perioder kan det gå bra, men det finns väldigt många perioder då det inte går bra. Så jag tror att till och med Pensionsmyndighetens rekommendation var så här, vi kan inte rekommendera detta som en strategi. Alltså sen vet jag, som myndighet behöver man ju alltid vara så här super, hellre ta det säkra för det osäkra. Men jag tycker liksom det är superspännande. Hur vet jag då att om en sån här aktie är i ett momentum till exempel? För att,
mycket bra fråga.
Ja, alltså momentum är ju det är som ni säger, att det som har gått bra historiskt fortsätter gå bra. Och då finns det ju, då är det ju massa tidsperioder man ska hålla koll på. Till exempel hur länge ska det ha gått bra och hur bra är bra? Och hur länge ska du hålla den sen? Mm. Och de parametrarna som tycks funka generellt, det är ofta kvartalsvis. Att om din aktie har gått bäst liksom på ett kvartal av alla OMX30, då kan du hålla den i en månad framåt. Ungefär den typen. Men sen ska man komma ihåg att det finns transaktionskostnader med det här. Och du måste sitta med och du måste vara... Och det, som i alla andra strategier, så finns det tidsperioder då det går väldigt dåligt. Så det är ingen strategi jag skulle rekommendera någon som är amatör eller liksom som inte vet vad de gör, utan jag skulle rekommendera att om du gör din egen hemläxa och verkligen tittar på gärna 10 år bakåt på massa aktier och försöker hitta liksom en roteringsmodell eller någon sån här växlingsmodell med och simulera kostnader, och om du hittar då att det går bra, så tror jag det finns stöd att det går bra fortsatt.
Vad spännande att man alltså inte ska vara amatör när man sysslar med detta, men hur vet man då?
Precis, hur vet man
jag det? Tror man, om man är intresserad av ekonomi och sätter sig in i alla de här grejerna, så märker man nog när man är mogen för den typen av strategi. Men det är också roligt att man kan ju ha höga tankar om sig själv och tro att man klarar detta. Eller
ja, jag är ju så här generellt sett, jag brukar ju säga att börsen har en tendens att göra en ödmjuk. Och jag tänker ju så här... Alltså jag vet inte, jag blev lite, vad ska man säga, jag vet inte ens vad rätt ord är, men don't try this at home. Alltså så här, där finns professionella förvaltare, alltså det har funnits momentumfonder. Robert tror jag hade en momentumfond som var så här spektakulärt, man la ner. efter ett tag.
Spektakulärt dåligt.
Ja, men det gick spektakulärt dåligt. Ja. Och jag vet ju, Nordnet hade ju också nu, de skulle ha någon sån här i coronakraschen, du vet, så här, denna kommer rädda dig från nedgång för att vi har liksom kvantitativa modeller och momentum. Och sen, den gick ju liksom, gick ut för sent och sen var den inte med uppåt.
Men måste man titta lite på vad det var som gick fel där? För det kan ju faktiskt, precis som du säger Christian, funka för vissa, men om för andra gör det inte det, om man är för stor. Eller jag vet inte. Vad jag har lärt mig under de här åren som vi har poddat, det är att saker är inte så enkelt som man tror. Man kan inte säga så, men det gick dåligt och det gick bra och så. För det är så många faktorer.
Ja, det är dessutom slump.
Ja, slump och liksom processen att man tog det beslutet behöver inte betyda att det blev rätt. Men det var inte fel beslut för det och så.
Ja.
Alltså du vet, det är så...
Vad tänker du Christian, spontant? Nu yrar vi här.
Ja, det, men liksom, man ska komma ihåg att även om du har en strategi som är vinstgivande över tid, så är det ju väldigt mycket stokastik i det. Det vill säga att du kommer att ha långa perioder när det går dåligt och du kommer att liksom ifrågasätta din modell och så vidare. Men momentum är ju, det finns ju liksom hela hedgefondsindustrier som är uppbyggda kring momentum. Alltså om man tänker CTAs och Managed Futures, de gör ju pengar enbart på momentum i alla tillgångsslag. Det är egentligen det de gör. Och det har ju liksom... Det finns ju forskning som har tittat på det där 100 år tillbaka och hittat fortfarande momentum. Så det finns ju någonting där. Och sen, men sen ska inte jag säga att liksom sparare på premiepensionen ska ifall momentumstrategier. Det måste man folk välja själva. Men jag tror att det finns någonting där om man är beredd. Nackdelen med momentum på aktier, det är liksom under nedgångar som typ 2008 och sådär, att du kan få... Där är det lite svårt faktiskt, för där blir det som att du går i kassa i allting då. Och sen dröjer det ett tag, så de aktier som kommer upp snabbast från fallet, det är inte alltid de som fortsätter att gå bra. Så det går för bättre momentumstrategier på börsen om man vill. Men jag tycker man ska, om man är intresserad så tycker jag man ska testa på liksom en liten del av sin portfölj. Och går det bättre än vad professionella fondförvaltare på samma marknad gör, då har man ju någonting där och då kan man ju fortsätta att göra det. Mm. Men man måste fundera på positionering, aldrig satsa för mycket och aldrig, jag menar, hur många aktier ska du köpa, bara en aktie som går bra eller så? Där skulle jag rekommendera att åtminstone ha 30 innehav. Köper de som har gått, alltså de 30 bästa till exempel.
Mm. Ja. Mm. Men jag läste, det finns en professor i Asker som jag har glömt vad han heter, som har gjort mycket forskning på momentumstrategier. Och jag tror att han skrev så att en vanlig missuppfattning kring momentumstrategier är att folk tror att det är låg risk, hög avkastning. Men att momentumstrategier snarare är så att de är låg risk, låg avkastning. Och att nu minns jag inte om det var han sa att de överpresterar i nedgång, men de ibland kan underprestera i uppgång. Eller något sånt, eller så var det tvärtom. Är det något du känner igen?
Jag tror så här att det är ju hög risk med momentum. Jag menar, om man nu går till Carhartt-modellen, så säger ju den att momentum är en extra riskfaktor, och det innebär en extra risk mot marknaden. Så att göra momentum innebär högre risk, men du får också en högre avkastning i förväntning om du gör det rätt. Men så jag tror nog att det är en hög risk och en
hög risk av avkastningsprodukt
det här. Men det beror självklart på hur du gör det, och det kan du ju... Du kan ju så att säga, det beror återigen så här, köper du de två bästa aktierna på Stockholmsbörsen, då får du nog en portfölj som svänger en hel del, och det är inte säkert att du får igen den svängningen, alltså den risken i en bättre avkastning. Men om du på en större marknad, kanske på S&P 500, väljer de 30 bästa, då tror jag du får liksom en mycket mer mjukare portfölj som där du får kanske betalt för risken. Men då måste du också välja de här vilka perioder ska man titta på och sådär. Och där sitter ju alla och kör olika och en del funkar länge och en del gör inte och sådär. Så man måste liksom lita på det man gör och är beredd att du kan förlora mot index också.
Och om man säger att man tror på den här momentumfaktorn, det har ju börjat komma mer och mer till exempel på, jag vet, på Avanza eller på Nordnet, att man kan köpa sådana här ETF, alltså börshandlade fonder som har en viss momentuminriktning. Kan det vara liksom en proxy eller ett substitut? Så att, ah, men jag vill inte hålla koll själv, men jag tar någon sån här global momentumfaktorfond.
Ja, det är väl ett bra sätt att fundera om man är småsparare men ändå lite intresserad. Sen ska man komma ihåg att de här strategierna, de blir ju fyllda liksom med pengar. Och om de använder parametrar som 30 dagar där och 20 dagar där, så kommer det ju liksom att ju mer pengar som kommer in i en strategi, ju mer pressar du ner också liksom vinstmöjligheten i just de parametrar man använder. Så det kan ju vara smart att göra det själv om man är väldigt intresserad. För då kanske du kan landa på lite bättre. Men det är absolut en bra start.
Och hur lång, alltså, för jag tror också när vi pratade med Barras, så frågade vi, hur lång tidsperiod behöver jag liksom utvärdera mig på för att se huruvida jag är den där he-man eller om jag bara hade tur eller jag bara hade otur. Då var han inne och sa, ja, men det tar minst 5-10 år innan du kan aktivt utvärdera. Och då tänker jag på mig själv, alltså på 10 år, alltså om jag tar mina första 10 år som investerare, alltså jag bytte nog strategi 100 gånger. Där.
Men där. Också det att man inte har 10 år kanske.
Ja, men för egentligen lite forskningen säger så här, ja men du kör samma strategi 10 år, sen utvärderar du. Och jag tror så här, det är ingen normal människa som kör samma strategi i flera år och sen utvärderar. Alltså hur översätter man detta liksom forskningsmässigt till liksom mer?
Ja, nej, men det ligger något i det. Till exempel när jag som i min egen forskning, när jag tittar på exempelvis daytrading-strategier som är väldigt tacksam att titta på, för då får du liksom en dag en handelsobservation. Annars kan du ju hålla liksom i ett år och då har du ett år i en obs, men har du liksom en dag ett obs så får du väldigt många observationer, och det är det som krävs när man gör de här statistiska testen om du är bra eller inte. Så det är också en av anledningarna för att titta på just daytrading. Och då tittar man ju 20 år tillbaka liksom, och ser liksom, vad har det gett. Så det är 20 år av dagsobservationer. Så det motsvarar ju några 100 år om du ska investera som vanligt. Sen kan man problematisera det där och säga liksom att det är ju bara om du håller alla andra faktorer konstant. Det vill säga att det är samma människor som handlar, det är samma marknad. Och en marknad utgörs av människor. Och om de är samma, då kanske det räcker med 10 år. Men om de byts ut, då är det inte så att du har kvar din skill i förhållande till de andra du spelar med egentligen. Så du kan säga att det finns ingen liksom... eftersom alla handlare byts ut och alla fondförvaltare byts ut och alla som handlar, så är det hela tiden en ny marknad jämt. Så det finns ingen tidsperiod som är signifikant som du kan utvärdera emot. Det är liksom bara något du får acceptera att du tror att du har eller inte. Så.
Ja. Men förlåt, fortsätt.
Nej, men det kanske är onödigt filosofiskt. Men liksom, den gängse idén är ju såklart att du behöver ett antal år. Och tittar man på Morningstar, de har ju sedan Morningstar-stjärnor efter 3 och 5 år. Jag tror man ska sitta igenom en börscykel i alla fall. Det brukar ju vara 4-5 år kanske. Så att... Säg, har du 10 år med ett track record som är bättre än marknaden, så tycker jag det känns rimligt att tro att du sitter på någonting där.
Men innan du hoppar in, Caroline, hold that thought. Nej, men för att jag har en kompis som investerar som är väldigt, väldigt duktig. Och jag frågar honom så här, men hur gör du när du tror att du har fel? Alltså, vilket jag tycker är en så här väldigt spännande fråga. Och då var han så här, ja men då samlar jag data i 2 år. Och sen gör jag en förändring. Och jag var så här, 2 år? Alltså du vet så här, att tänk och sitta med tanken, jag har nog fel. Men jag fortsätter göra fel i 2 år. Och jag är så här, jag har inte den. Eller
nej, men jag tror det är personberoende, Jan.
Ja, ja, ja.
Du har alltså, inte det tålamodet, han eller hon förstod att det ska att, till det, liksom, för att jag ska få veta.
För han var så här, jag har nog rätt i det här, men det är bara marknaden. Alltså förutsättningarna för min metod är inte där just nu. Och det där tycker jag är klurigt, för det handlar både om så här, har jag valt rätt metod eller rätt strategi, och har jag valt rätt förutsättningar, har jag rätt förutsättningar för den, mm. den liksom strategin liksom. Ja, jag tycker det är superklurigt.
Ja. Men jag tänkte fråga, vad kom du fram till i din avhandling om det här med daytrading då till exempel?
Ja, precis. Nej, men det jag hittade var väl att, så man kan säga, de studierna som finns om daytrading, det är oftast såna här studier baserade på transaktionsdata, att man tar ut från börsen och så ser man vilka som har köpt och sålt under samma dag. Och så det är ganska mycket data i sånt, och det oftast får du ganska korta tidsserier, men där hittar man oftast att ungefär en av fem daytraders gör signifikant vinst, och fyra av fem de gör signifikant förlust efter avgifter. Och ibland går det väldigt snabbt och tappar alla pengar också. Och det jag hittade i min forskning, jag gick ju en annan väg. Så jag tog ju en känd daytrading-strategi och så testade jag den. Och såg ungefär hur den funkade efter det att den blev publicerad. Och då ser man ju då att börsen är ju inte helt slumpvis. Utan det finns ju en systematik i börsen, framförallt kring stressade perioder som när marknaden faller och liksom när volatiliteten är väldigt hög. Under sådana perioder så framstår det för mig som att det går att göra signifikant vinst på daytrading. Men under stora delar av tiden jag tittade på så är det väldigt svårt att göra vinst på daytrading. Det går plus minus noll, ibland går lite bättre av ren slump, ibland går lite sämre. Men så börsen är väldigt ofta effektiv. Mm. Men vissa tillfällen är den inte det. Och sitter du och tradar konsekvent varje dag så hittar jag att det finns förutsättningar att göra pengar på den strategin. Men du får vara beredd att trada väldigt, väldigt många år. Och ibland kan det vara ett år då du gör en fantastisk vinst som förklarar din liksom 20-årsavkastning kan du göra på ett enda år. Så det är lite så tidsberoende, och sen har man ju inte vägt in bara alternativkostnaderna där och sitta och trada. Jag menar, om du inte kan ha ett jobb samtidigt så är det ju kanske, då måste man ju ta hänsyn till det också. Så jag tittar ju bara på om du gör vinst efter kostnader, inte vilka risker du har tagit eller så. Så justerar man för risker då är det ju kanske bättre att ha ett vanligt jobb.
Ja.
Så det är mer liksom vilken passion man har och vad man vill göra. Men går tycks det göra. Men sen hur många som sitter där och kör konsekvent och så, det som krävs, det är en annan fråga.
Ja. Det låter som det är en viss typ av personlighet som ska till för att göra det långsiktigt.
Ja, visst. Mm. Men det är också det som gör det fascinerande där med din fråga där, Jan, innan det här med liksom min modell, om den är fel eller inte. Det där gör det ju väldigt spännande. För även om du har rätt modell så kan du få fel flera gånger i följd.
Ja.
Så det är där jag kan tycka att investeringar och framförallt strategier för investeringar är det mest fascinerande man kan göra. För att det är alltid de tankarna du brottas med. Du är alltid mot dig själv du funderar. Så det är liksom mycket en kamp med dig själv, mer än någon annan. Och det är ganska fascinerande i sig.
Ja, ja. Nej, men jag har tänkt mycket på att prata med en kompis också på forumet, Jonathan, så säger att du kan vara en duktig snickare och det gäller liksom så här, och liksom du är alltid duktig på att slå in den här spiken, men sen sätt den personen på en stege, släck lampan och sätt en arm, liksom en ögonbindel, så är det liksom förutsättningar helt annorlunda, men han är ju fortfarande lika duktig på att slå in spiken, men det kommer inte säkert bli samma resultat för att förutsättningen är helt annorlunda. Men jag tänker också så här, du pratar ju om hävstång. Det tycker jag är så här spännande, för att det är så mycket åsikter.
Ja, kan vi förklara vad det är först?
Men hävstång är att man använder lånade pengar, mer eller mindre. Att man lånar pengar för att öka sin exponering mot marknaden. Så skulle jag säga. Håller du med, Christian?
Ja, det kan man säga, ja.
Ja, och kan du inte berätta liksom så här, hur angrep du det liksom i din avhandling med hävstång?
Mm. Hävstång är, som du säger, det är väldigt debatterat, och det är förvånansvärt många falska liksom idéer om hävstänger som finns där ute, även bland professionella, vilket gör det väldigt, väldigt fantastiskt på ett sätt. Men hävstänger, alltså det är ju då att man har en högre exponering mot marknaden även om man har kapital, helt enkelt. Så det jag har tittat på, det är ju då exempelvis börshandlade fonder som har en daglig hävstång som är högre än ett. Man kan tänka sig exakt bol, en sån produkt, hävstångsprodukter. Och om man då läser finans på universitet så tänker man sig att ja, men om du har en, hävstång på 2 och jag köper en sån produkt och börsen går upp med 10%, då ska jag ha 20%. Men det stämmer ju då inte, för att om du ska hålla en konstant hävstång per dag, vilket den här produkten gör, så kommer du på grund av icke-linjära effekter inte att ha samma avkastning, skala upp den över tid. Och det här missar väldigt många människor. Till exempel de tänker att hur maximerar jag den här marknaden? Och då tänker de att ja, men om jag tror på Sverige, då kanske jag köper en Sverige-bullprodukt gånger 3 eller ännu bättre gånger 10. För då får jag 10 gånger svenska börsindex. Men det är alltså en myt och det stämmer inte, och det kan vara väldigt farligt att använda hävstänger i det sammanhanget. Du får den här icke-linjära effekten, och det som är intressant i min forskning också, det är att jag utgick ifrån en gamla resultat från det man kallar för Kelly betting. Och Kelly betting är ju, eller Kelly-kriteriet, det är ett kriterium från typ 59 där Kelly löste en matematisk uppgift, kan man säga. Och sen så vart den delvis populariserad av en professor från MIT som använde Kelly-betting till att spekulera på börsen, och han använde den för att slå massa kasinon i Las Vegas. Så det gick bra för han. Han var också en av de första på den här Black-Scholes-modellen. Men han fick inte Nobelpris för det, utan det fick ju Black-Scholes.
Kul att matten kunde användas så på det viset.
Jag tycker Kelly-kriteriet är jätteintressant, för att det handlar ju mycket om statistik och att man får så här ointuitiva resultat. Och jag vet, Nassim Taleb pratar ju mycket om det här också med olinjära effekter, att du kan få att även om du har ett bett som är så här, du vinner 70% av gångerna, så kommer du, gör du liksom, när man tänker på det spontant tänker man så här, ja men det är ju positivt, och ju fler gånger jag tar det bettet, desto bättre kommer det gå. Och sen så här, nej, för eftersom du satsar en viss mängd pengar, satsar du för mycket pengar, så har du ändå 30% chans att det går dåligt. Och de kan komma i rad, vilket gör att även med 70% positivt utfall kan du bli av med alla dina pengar.
Ja, och det är det där som jag tyckte var väldigt intressant när jag forskade om hävstänger, att det är den här icke-linjära effekten. Och det man ska ta med sig från det här är att det är för alla strategier där ute finns det en optimal hävstång. Och det är den stora delen man ska ta med sig här. Till exempel att så om du har ett börsindex som går plus över tid, så kommer du att göra sämre avkastning än det indexet om du satsar för mycket med hävstång. Och du kan till och med tappa alla pengar i ruin om du satsar för mycket. Och att för varje produkt så finns det en optimal hävstång. Och det kanske är någonting då. Men att om du satsar den så går det bra. Om du satsar mindre eller mer så går det sämre. Så hävstänger kan du använda för att återigen slå index, för att bygga tillbaka till vår första fråga. Men det är väldigt liksom, du ska veta vad du gör och det är ganska vanskligt. Och när jag tittar på börsen Och så är det väl ungefär, jag skulle tro att en optimal hävstång kanske är 1,2 eller 1,5, men inte mer. Så har du en produkt som har mer än 1,5 mot någon form av aktieindex, så är det ju förmodligen för mycket. Jag och en forskare tillsammans med mig, Jarkko Peltomäki från Stockholms universitet, vi har ju skrivit lite artiklar om hävstänger, och bland annat tittar vi på någon emerging markets ETF där den optimala hävstången faktiskt var mindre än 1. Det vill säga att du ska inte ens ha den produkten. För notera att det är inte samma sak. Om man säger att den optimala hävstången är 0,7, så kan du inte köpa med 70% och gå i kassa 30%. Det är inte så det funkar. Så det är väldigt spännande med hävstång, och det kan öppna möjligheter att tjäna pengar, men det kan också innebära att du tappar alla pengar och att du gör fel.
Men vad sa du nu? 1,5 kan anses vara den optimala hävstången. Men vad betyder det i tal då?
Alltså att du har 20% belåning, mellan 20% och 50% belåning. På ditt innehav. Vilket ska sättas i relation till att när folk har ofta belåning på sitt boende, så är det 850% belåning.
Mm.
Liksom 8 gånger. Mm. Så att ibland så tänker jag också, du vet, folk är helt liksom så här, blir, hur kan du belåna aktier? Det är helt crazy. Och sen har samma person lånat 8 gånger pengarna till sitt boende. Då är jag så här, låt oss liksom så här,
keep it real. Samma.
Det är klart att det är samma.
Huset står ju där ju.
Ja, som är ett hus på en plats i ett land, yeah. I en region.
Yeah.
Versus då investerat på en global indexfond med 10 000 bolag. Nej, jag tycker inte det. Ja, men då får du vara dummare här, Christian.
Vi kan prata om det en annan gång.
Ja, jag håller med dig, Jan, där. Jag tycker det är huset där det kan vara ganska riskabelt också, eller lägenheten. Så att man ska vara försiktig med belåning.
Bra, jag tänker att vi ska börja runda av snart här också, Christian. Om du skulle säga så här, mer din upplevelse när du både du sett inom din yrkesroll men också inom forskning, så här, vad upplever du är de vanliga misstagen som liksom många gör, både proffs och småsparare, eller är det olika misstag de gör?
Ja, det är sällan man träffar så mycket småsparare kanske, men det jag fångar upp i alla fall i de sammanhangen man pratar med småsparare, det är väl att de oftast har köpt för mycket risk när det går uppåt. Liksom att de, när tillväxtmarknaden gick bra, då slutade det med att alla småsparare satt i en Indienfond och en Kinafond och en Brasilienfond. Och det var liksom alla deras pengar i det. Och så small det då. Och så visade det att de hade för stor risk. Och så sen sålde de ju förmodligen på botten. Och så vände börsen och så var de inte med. Och jag tror att den risken är nog en av de stora där. Att man tar för stora risker som man inte kan hantera. Och det går bra under uppgång. Och oftast går det uppåt. Men sen så smäller det. Och då har man insett att man har tagit för stor risk. Och då blir man så bränd av börsen. Att man vill bara bli av med det. Och man säljer förmodligen i botten och liksom inte ens vill titta på det, och så går det upp och så är man inte med. Och då har man liksom ändå förstört mycket av kapitalet som är svårt att ta igen. Så jag tror man ska ta det lugnt med risktagandet. Och liksom gå på, och är man osäker, gå brett. Och satsa inte mer än vad du kan förlora. Jag tror att det är nog den viktigaste takeawayen man kan göra. Och jag tror också en viktig del att jag tror att det är en bra grej det här med passiva alternativ och sådär och mot aktiva. Men jag tror att det finns en marknad för både och. Jag tror att ju mer pengar som går in i passiva fonder, ju mindre blir premien för passiva fonder. För du får egentligen samma bolag, de här marknadsviktade. Och desto större blir premien att hålla aktier som är utanför indexet mot, som aktiva förvaltare kan göra. Så jag tror det är inte så enkelt som att säga att passiva investeringar det är vägen till framgång eller aktiva investeringar. Utan jag tror att man ska vara medveten om att det här kan skifta. Och att man, den stora forskningen på passiva är ju gjord när det inte fanns passiva liksom, produkter. Nu finns det passiva produkter som kommer att trycka ner vinsterna från passiva investeringar också. Så man ska vara lite öppen, tror jag, och inte låsa sig för mycket vid strategier, utan gå brett, men våga tänka lite grann, att inte säga nej till någonting bara för att man tänker att det borde vara så, utan var lite öppen och titta på slutprodukten, alltså vilken avkastning får man.
Mm.
Ja, och har du en dålig förvaltare ska du gå ur den direkt, för det finns ofta så kan man säga att det finns ju väldigt lite stöd att säga att en bra förvaltare är fortsatt bra nästa år. Men det finns visst empiriskt belägg för att en dålig förvaltare är dålig nästa år. Det finns alltså en tail persistence in the lower tail. Alltså de som går sämst tenderar att gå sämst nästa år. Och det kan bero på att de har lite för mycket kostnader. Det kan bero på att de sköter affärerna dåligt. Eller det kan bero på massa saker. Men det tycks finnas ett sånt empiriskt belägg då. Så att ha nolltolerans mot dåliga fonder och liksom välj bort dem i så fall.
Mm.
Och väljer du passivt, köp inte en passiv fond utan köp några stycken. För det finns alltid en förvaltarrisk när du väljer passiva. Och du kan ha två olika passiva som får väldigt olika resultat.
Mm.
Jag tänkte att vi pratar om de här misstagen.
Mm.
Och detta är småsparare, tips till småsparare då, eller?
Ja.
Generellt.
Ja, precis.
Vad är det för misstag som proffs gör då? Som du har sett?
Ja. Ja, jag vet, de ska ju inte göra misstag då de är proffs. Men jag kan väl liksom, i min roll nu då, så får man ju se en hel del av innehav av ett antal hundra fonder, så tittar vi på innehaven ganska ofta och ser vad de har där. Och jag kan väl se att det finns en del fondförvaltare som har exempelvis den här bullprodukter som jag pratade om med liksom ganska hög gearing, alltså hävstång, kanske ligger på 3-4 på marknader som knappt går plus, och då börjar man liksom fundera hur det går till. Och är man proffs då kanske man har en market timing idé om att man ska ha den en kort tid, och så ser man att samma innehav ligger där år ut och år in, och man förstår liksom att det här har liksom gått dåligt. Så jag kan tycka att det finns en dålig uppfattning om hävstångsprodukter i branschen som liksom inte alltid proffsen känner till heller, med de riskerna det kan innebära. Och jag kan tycka att det finns, ja, sen har det ju säkert en sån här overconfidence, att vissa kanske är lite för konfidenta i att slå index och ta lite för stora risker, och så går det lite dåligt. Det kan man väl ha sett någon gång.
Alltså, någonting som jag tänkte på när du ställde en fråga, Kå, var att det här att ibland så vi hellre misslyckas konventionellt än lyckas okonventionellt. Hänger du med på vad jag menar? Att det är svårt, att jag upplever så här att många, att det finns liksom en, för att använda politiskt här, en åsiktskorridor även i fondbranschen. Detta är liksom bra bo. Du kommer inte få skit för att du äger Apple. Men du kan få skit för att du köper Novavax. Alltså jag bara hittar på alltså något udda bolag. Upplever liksom så här,
även om det går bra då.
Ja, men precis. Nej, men att liksom, som fondförvaltare, så här, om vi översätter det, det är riskabelt för karriären att avvika för mycket från index. Att det liksom nedre hållet, så det vill man inte. Men eftersom du inte tar risken att avvika från index neråt, så ger du inte dig själv möjligheten att avvika från index uppåt. Vilket är liksom eftersträvansvärt. Vad tänker du om det?
Ja, det kan finnas såna delar. Jag menar, och är man anställd som fondförvaltare så är man ju någon som ja, det kan ju gå dåligt för fonden och då faller det tillbaka på dig. Och det kan finnas en sån här byråkratoptimering där, att du köper liksom bolag som finns bra till i den här åsiktskorridoren, och då tar du inga större risker. Och du liksom, det blir inga större grejer, du får din lön ändå. Så det finns ju den typen, men det är lite tråkigt sätt att se det på också. Jag tror man kan titta på fondens tracking error och se liksom vilken risk fonden tar. För det är också en fråga, så här, vem är det som tillhandahåller fonden? Är det en stor bank eller är det en fondförvaltare som enbart har som verksamhet att fonderna ska gå bra? En stor bank kan ju ha andra delar av banken som de tjänar bättre på än fondförvaltning kanske. Och då kanske de har liksom en annat fokus på att, då kanske risken snarare är, nu spekulerar jag bara, men då kanske risken är att om den fonden skulle gå dåligt så tappar de kunder. Men om fonden går som index kanske de inte tappar kunder. Vem vet? Så liksom det kan finnas en sån grej att du har en som förvaltare, kanske du är bakbunden med att du får inte göra mer än 3% tracking error, eller du får inte göra ditt eller datt och sådär. Och då är det någonting som man måste titta på som konsument. Och det finns ju idag då i fondens legala dokument vilken tracking error de har haft. Där tycker jag man ska titta så man inte hamnar i en aktiv förvaltare som på pappret ska vara aktiv, men som i praktiken faktiskt inte tar ut några risker alls. För riskerna mot indexet, det vill säga sannolikheten att du ska slå ditt index, det är ju någonstans tracking error. Om du har noll i tracking error, då avviker du ingenting från ditt index, och då kan du inte slå index alls. Så ska du betala dyra pengar så tycker jag att fonden ska åtminstone ha haft en möjlighet att slå sitt index. Och då är tracking error ett väldigt viktigt instrument.
Vad tycker du, en bra aktivt förvaltad fond, vad tycker du att ta mellan tummen och pekfingret? Vad ska den ha i tracking error?
Jag tycker att en bra aktiv fond ska väl åtminstone ha 3% i tracking error. Det är min personliga åsikt. Och jag tycker att är det en passiv fond så ska den ha liksom, ja, 20 punkter kanske. Mindre än 20 punkter skillnad mot index.
Förlåt, jag zonade ut där med tracking error. Vad är det nu för någonting?
Hur mycket fonden avviker från sitt index? Alltså så här, alltså om
i procent?
Nej, det man räknar på är inte svängningarna man räknar på.
Ja, fast det är procent kan man säga. Så att om du har 3% i tracking error, då kan du avvika med fondens liksom innehav med 3% ungefär kan man säga. Så och nu hårdrar jag med det, men säg till exempel att du vill slå index med 3% per år. Då bör du ha en tracking error på 3%. Och om man förenklat kan man ungefär säga så.
Ja. Är du med? Och så finns det fonder som säger vi är aktivt förvaltade, men de har inget tracking error. Så att då är de sån här class 1 indexfond eller liksom, ja men de heter så.
Man ställer en fråga, man får mer sådana här konstiga termer tillbaka, class 1.
Ja men garderober, de är så gömda i garderoben. De kan, det var väl Joel Dahlberg som skrev en bra bok på det för några år sedan. Bankbluffen, eller fondbluffen eller något sånt.
Bankbluffen heter den nu.
Ja, jag vet inte.
Sen ska jag säga att branschen har blivit väldigt mycket bättre på det. Och vi ser sällan sådana closet index funds idag. Men jag tycker man ska ha det med sig, för det kan finnas andra delar av världen där det finns mer. Och man ska alltid hålla koll på när man köper en aktiv fond, men också en passiv fond. Vad har den för tracking error? För den säger om en passiv fond är bra på att följa sitt index eller dålig. Och den säger någonting om vilken avvikelse en aktiv fond tar mot index. Och det behöver inte betyda att de slår index, men det innebär i alla fall att de har en möjlighet att göra det. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg, jag träffade någon förvaltare som hade en sån här high conviction fond, europeisk fond, jag ska inte nämna vem det var, men ja, de hade så här, ja, kanske 30 innehav, det vill säga väldigt koncentrerad, och det var mot den och den faktorn, och det var liksom, de tog ut alla risker som fanns och det var jättehäftigt. Och så frågade man, vad har ni för tracking error då mot det här breda Europa-indexet? Ja, vi har 1%. Då har de liksom gått en jätteomväg för att liksom bara ha 30 innehav. Sen har de verkligen valt de innehaven för att liksom ändå inte ta någon jättestor risk mot index. Att ligga liksom 1% tracking error över tid i en high conviction fond. Alltså det är liksom, man ska inte luras heller av antalet innehav och vad förvaltaren säger, utan titta på tracking error. Då har du liksom en bra idé hur det går.
Vet du vad jag fick för syn framför mig? Jag har sett nu så här på nyheterna mycket, de har så här med EPA-traktorer. Mm. Att det är någon så här ändra lagstiftning. Och då såg jag framför mig så här Porsche omgjord till en EPA-traktor. Mm. Liksom, det ser ut som, du vet, det är en Porsche, men den får bara gå 30 km i timmen.
Ja, men bra att du tar ner det.
Ja.
Jag kan fatta detta.
Det var bra. Ja. Jag tänker sista frågan här, Christian. Vilket är så här det sämsta rådet du brukar höra i finansbranschen? Du vet, det finns ju så mycket råd.
Ja. Ibland kan man bli lite less på den här sitt still i båten som alla drar till. Jag kan förstå att man säger det, men det är mycket pengar som har gått förlorade i sitt still i båten. Jag tycker man, men det är min personliga åsikt, jag tycker man ska, pengar är väldigt viktigt och sparandet är väldigt viktigt. Och liksom, man ska ta ett ansvar själv att utvärdera antingen förvaltare eller köpa aktier själv. Och då tror jag liksom att man ska vara aktiv. Och är det en strategi att du ska köpa och hålla, då ska du såklart sitta still i båten. Men varje nedgång så skriks det om den här aktiva, liksom, det här med att sitta stilla i båten för att inte tappa pengar. Liksom. Men ofta så handlar det, tycker jag, om att det är någon som inte vill att du ska ta ut dina pengar från fonden just då.
Jag fattar. Jag tycker alltid sånt här är lite jobbigt. För ofta så kommer ju sådana råd som jag själv brukar prata om. Men jag fick en finansiell rådgivare så till mig säga så här: sitt still i båten givet att du har en bra båt. Det var hans, att det var hans tek. Men har du liksom, sitter du i en båt som läcker, ja men för helvete, lämna den. Mm.
Men det är bra.
Ja. För jag tänker, men säg att jag har min liksom bas i en breda portfölj, jag har min tilt mot svenska småbolag och sånt. Tycker du ändå att man ska lämna den båten i en nedgång? Eller hur definierar du en bra båt?
Jag tycker ju att en bra båt är en bra strategi, och du ska hitta din strategi som bygger på liksom vilken riskpreferens du har och vad du kan ta med och att du ligger rätt i sektorer och sånt där. Och givet att du har den och att den är att du ska köpa och hålla, då ska du definitivt sitta still i båten jämt. såklart. Men om du har en aktiv approach och du flyttar mellan där det går bra och dåligt och framförallt momentum, då ska du inte sitta still i båten, utan då måste du ju följa din strategi troget och vara liksom dig själv trogen, för annars kommer det inte hålla. Så en bra båt är liksom någonting du har gjort själv, som du är komfortabel med, och som antingen handlar om att välja bra fonder eller göra jobbet själv. Och det ska du liksom hålla dig till även när det blåser. Det är väl ett bra råd.
Lysande. Jag tänkte, förlåt, jag hade faktiskt en fråga till. Så här, jag gillar ju boktips. Har du något boktips? Det behöver inte vara en finansbok, utan det kan vara
vad som helst, ja.
Som du skulle rekommendera.
Ja, alltså den bästa boken är min avhandling där, och du har ju läst en del av den, så att det är väl...
Den finns, nu fick jag ju den mailad av dig. Finns den, papperna finns i de olika journalerna, eller kan jag lägga ut den pdf jag fick av dig på hemsidan? Eller?
Ja, den är ju publikt tillgänglig även via universitetet, så att, det ska gå att göra, absolut.
Ja. Ja, men jag tyckte den var jättespännande. Framförallt så måste jag säga så att jag gillade inledningen jättemycket, för det gav en så här, jag var så här, fan, detta önskar jag att jag hade skrivit själv. För det gav sån bra liksom så här historie, kronologisk ordning, så här, ja, men det kom den här studien och sen så kom det här, har du också en genomgång av
ekonomi,
nämligen den här KPM, alltså så här, de olika studierna, hur de byggde på varandra. Och sen också det här med beteende, när Kahneman och Tversky kom med beteende, finansiell, vad heter det på svenska?
Beteendeekonomi kallar man väl det. Behavioral finance brukar vi säga i Sverige också, men beteendeekonomi har jag hört någon gång.
För du har också ett resonemang där som jag gillade, som var så att vissa av de här faktorerna håller även om inte vi utgår från att folk är dumma i huvudet. Det var inte så du skrev, men det var min tolkning av det, för du går igenom det här overconfidence och alla de olika sakerna.
Precis, det kan vara rationellt att vara irrationell ibland, absolut. Så kan
Ja, precis. Ja, men ett fantastiskt stort tack, Christian, för att du har tagit dig tiden här och pratat med oss om de här superspännande sakerna, som alltid, man blir alltid lite klokare, lite mer förvirrad på en ny nivå. Liksom.
Men vi tar detta med oss.
Ja, men jag gillade jättemycket det också som du pratade om med småbolagsfonderna. Att du inte även, det är framförallt guldkornet för mig var så här, du sa så här, den mesta forskningen på passiva fonder gjordes när passiva fonder inte fanns. Och det blev så här, det är klart att förutsättningarna har ändrats. Mm. Och det var lite, så här, lite jobbigt.
Liksom. Ja, det är jobbigt så där, men verkligheten är alltid lite grå, den är sällan svart eller vit.
Ja, men jag tror att tack så hemskt mycket, Christian, för att du ville vara med, och jag hoppas att vi kanske kan få återkomma liksom senare med fler frågor när det kommer in från läsarna och sånt också på saker som vi har missat.
Jättetack att få vara med, det var jätteroligt, och som sagt, ni får gärna återkomma sen, och jag tycker det ni gör är väldigt viktigt, och jag tror att det behövs mer kunnande om investeringar och sparande. Det är en väldigt viktig del som inte ingår i skolundervisningen på något sätt, och ränta på ränta är bland de viktigaste effekterna som finns. Och folk pratar mycket om löneförhandlingar och är besvikna, men liksom det du gör i ditt pensionsval, det är viktigare över tid. Så att liksom se över era pensionsval och göra bra val i premiepension och så vidare.
Precis. Stort tack. Tack så mycket,
tack.
Christian.
Så.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.